Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tvillingpodden!
Hallå!
Hejsan!
Och varmt välkomna till avsnitt 127 av Tvillingpodden! Idag är vi på plats på Loppikontoret inne i stan för att spela in Tvillingpodden tillsammans med Josefin Knave. Vi har gjort en liten presentation så jag drar den först innan du får säga hej Josefin. Josefin Knave, 27 år, är tvåbarnsmamman som syns på YouTube, sin blogg och på Instagram. Hon är expert på sociala medier. När hon inte tar hand om sina två gulliga barn gillar hon att pyssla, sticka, laga mat och sy. Hon älskar dragsters, de sura, frukost och har mindre hår på huvudet på sin högra sida än sin vänstra. Välkommen hit Josefin Knave!
Tack så mycket!
Stämde presentationen?
Det stämde väldigt bra. Speciellt det här med dragsters, men det vet ju du Angelica.
Ja, Josefin hade det som craving. Vi har jobbat tillsammans.
Men vad är en dragster?
Det är en godis.
Ja, men är det bilar?
De här däcken, vet du?
Ja, på själva såna här racerbilar.
Ja, Ferrari heter bilarna. Ja, drag, då vet jag.
Hur mår du idag?
Jo, men jag mår bra, tack. Jag känner mig lite så här som att jag sovit lite konstigt. Alltså, jag kan inte säga att jag sovit dåligt eller varit uppe en massa gånger på natten. Men jag känner ändå att kvaliteten är sådär.
Du står ju här med Karin.
Precis.
Som är 3,5 månad.
Ja, ja. Ganska exakt.
Hon är så himla gullig.
Ja, hon är så mysig.
Och väldigt lik sin storebror.
Ja.
Jag var ju mammaledig samtidigt som Josefin. Mm. Hur var din senaste graviditet nu?
Med Karin? Mm. Det var, alltså till en början var det väldigt bra. Jag hade ju ganska... Va? Tyckte du inte att det var bra? Nej, det var roligt.
Gulliga ljud.
Ska du... Vad ska du? Vad tänkte du nu? Så. Så. Ja. Nej, till en början var det väldigt bra. Jag hade ganska lätt graviditet med Bo också. Inte haft så extrem foglossning eller extremt illamående eller så. Jag skulle säga att det första halvåret som gravid var, ja men normalt. Det är ju alltid jobbigt att vara gravid tycker jag. Det är inte stort.
Nej.
Jag känner mig inte jättesnygg eller pigg eller härlig på något sätt. Liksom bara svullen och trött. Men jag hade inga såna här krämpor direkt. Sen de sista 3 månaderna så var jag konstant förkyld.
Just det! vad berodde det på?
Nej, men när man är gravid så får man ju sämre immunförsvar för att kroppen inte ska stöta ut bebisen.
Jaha, det visste inte jag.
Jo, men det blir liksom sämst verkligen. Och jag har ju, min son Bo, han går på förskolan och gjorde det också. Och det här var ju då på höst-vinter. När det är som värst med alla sjukdomar. Så han tog med sig massa sånt hem. Och någon förkylning bara tog något järngrepp av mig. Och höll sig kvar i 3 månader. Så jag blev sjukskriven på grund av att jag var förkyld till slut. Vilket kändes så himla konstigt.
Men du har ju också en magsjukdom. Mm. Kan inte du berätta lite om den?
Ja, den heter Crohns. Och är en kronisk inflammationssjukdom. Som kan placeras i lite var som helst i hela matsmältningssystemet. Och för mig så sitter det i tunntarmen. Och jag fick det här när jag var 18. Och för mig, det kan ta sig ganska olika uttryck. Men för mig har det varit att jag får liksom jätteont som stopp i tunntarmen. Så det blir som tarmvred. Och jag har haft ganska mycket problem med det fram tills att jag var 21, tror jag. Då jag opererade mig ganska så här omfattande. Och sen dess har det varit bra. Jag äter mycket mediciner, men man får ju då, i och med att det är en kronisk sjukdom, så får man då under graviditeten då gå på specialistmödravården och följa upp hela tiden och kolla att bebisen växer som den ska, inte påverkas av medicinerna, att allting liksom är bra.
Men är det någon risk för bebisen om man har den sjukdomen, tänker jag, när man är gravid?
Ja, det blir ju farligt om det är så att jag skulle få ett skov, alltså om min sjukdom skulle blåsa upp och bli allvarlig, för att då får inte jag i mig tillräckligt mycket näring. Och då kan ju bebisen också få brist, att den liksom inte växer. Det är väl det är därför man gör många ultraljud, för att kolla att den verkligen växer hela tiden. Men så länge jag mår bra så ska ju bebisen i regel också må bra.
Men när du opererade dig, opererade man bort en bit av tarmen då?
Ja, precis. Man opererade bort flera bitar och skar om, alltså man gjorde om den på något sätt. Alltså det är väldigt så här pusslande, avancerat, konstigt. Det är tur att man har mycket tunn tarm.
Hur många meter har man då?
Alltså typ 15 tror jag.
Gud.
Ja, helt sjukt. Så att nu fungerar min tarm som den ska.
Men din son Bo är ju snart 3 år. Kunde han förstå att han skulle bli storebror?
Ja, alltså jag tror ändå att han förstod mer än vad jag och Martin förstod att han förstod.
Alltså, än ni förstod.
Ja, men nästan. Ja. Att så här, man tänker att så här, hur ska han kunna greppa det? Samtidigt så är ju så här, graviditet svårt att greppa även för den som är gravid och som ska bli liksom medförälder också. Men jag tror att han kände på sig att det var något konstigt på gång. Att det liksom var någon sorts förändring. För det var mycket så här, ja, men han pratade ändå ganska mycket om det. Och förstod att det var någonting i min mage, att jag inte kunde bära honom som minnan, och att när förlossningen närmade sig så blev han också mer spänd på något sätt. Och han har ju aldrig varit så svår att natta som kvällen då jag fick verkar. Även fast vi inte sa någonting så förstod jag.
Ja, märkte på stämningen.
Ja.
Hörde på skrik.
Men jag undrar, när berättade ni för Bob att han skulle bli...
Ja, vi hade ingen så här moment där vi sa att nu sätter vi oss ner och talar om. Han var så liten.
Ja.
Alltså. Men vi började väl berätta där kring vecka 12 när man visste att det verkligen var liksom, ja, men på banan. Att det är en bebis i mammas mage och du kommer bli storebror och vi kommer vara en till. Och den kommer komma när det är snö ute. För att Karin var då beräknad i januari. Sen så kom ju snön i oktober.
Nej.
Han sprang till fönstret och bara, nu kom bebisen!
Nej,
bara,
nej.
Jag hoppas jag verkligen inte, det är alldeles för tidigt.
Men,
ja, hon kommer ju till slut i alla fall.
Förberedde ni honom på något annat sätt? Jag tänkte om ni läste böcker eller om du har tips till andra
eller
som...
Eller fick en docka.
Ja,
Han fick en docka faktiskt när han fyllde 2. Så det var ju precis när jag hade blivit gravid. Den var han absolut inte intresserad av. Han har inte varit intresserad av den heller sedan dess. Vissa barn är ju... Jag tycker att man kan märka redan på så här små, alltså 1-2-åringar, att de är intresserade av andra bebisar. Och vill så här klappa och gulla. Bo är inte så. Han tycker inte att det är så spännande. Liksom. Så att han fick en docka som han inte har lekt med. Och sen så läste vi ett par böcker. Det finns något sån här... vi ska få en bebis. Och nej, lika blir stora syster. Alltså det finns ju en del. Som vi läste, och så bytte vi ut namnen mot så här, mamma Josefin sa lalalala till Bo. Som han tycker är mysigt. Så det var väl det vi gjorde. Och sen så i allt det här man förberedde hemma med att så här, sätta upp spjälsängen och köpa kläder och tvätta och så. Det var ju han också närvarande i, eftersom att han bor ju med oss.
Förberedde du och Martin dig? Du och Martin? Gick du någon kurs? Hur förberedde sig du och Martin inför den stundande förlossningen?
Ingenting. Alltså verkligen, när vi väntade Bo, det var första barnet, och då var det så här profylaxkurs och man gick i kurser genom BVC.
MBC. Gör man inte det med andra barnet?
Nej. Gjorde du det, Jelke?
Ja.
Det är den här du ska bli förälderkurs.
Ja, jag tror vi gick någon så här...
Du ska bli förälder igen, kursen.
Jag fick i alla fall en bok från, alltså så här, när du väntar andra barnet.
Ja. Jag tror inte jag fick det. Vi gjorde ingenting i alla fall. Alltså ingenting sånt där. Hade säkert kunnat vara kul, men det var så mycket annat. Alltså livet rullar ju på ett annat sätt när man redan har ett barn. Så vi hade ingenting. Jag hade väl kvar lite så här från profylaxkursen
från första graviditeten. Men samtidigt så använde jag aldrig det under min första förlossning. Så att nej, vi förberedde oss inte så. Vi packade BB-väskan typ 2 dagar innan. Och fixade hemma, men inte, nej.
Men du laddade upp på ett speciellt sätt rent matmässigt inför förlossningen. Kan du berätta om det?
Ja, jag åt ju ganska mycket. Jag la upp en bild på Instagram där med en stor laddning. Är det den du syftar på?
Ja, det var semlor, chips. Mm. Chipsen kommer jag ihåg.
Ja, dipp, 2 sorters glass, godis. Vad var det mer?
Men åt du allting
pizza,
då?
Pizza
åt du också?
Ja, pizza. Ja. Jag åt allting. Lite utspritt dock. Men det var ju att jag, liksom, min förlossning, jag vet inte om den började, men det var ju en natt då jag hade väldigt mycket förvärkar och jag trodde att förlossningen drog igång. Och sen på morgonen så klingade det av och jag blev jätte besviken. Alltså jag satt och liksom fulgrät verkligen med snor och...
Vilken vecka var du då?
Det här var 2-3 dagar innan förlossningen. Ah. Så det här var verkligen på slutet, så det hade ju kunnat vara igång. Så det var därför jag blev så besviken. Och då den dagen efter fick jag köpt allt det där och kände bara att nu ska jag unna mig. Nu är det här snart över. Jag måste få någonting gott. Så jag satt och kollade på Skam, streckkollade och åt det där. Det var väldigt gott.
Men hur startade du själva förlossningen sen?
Ja, det är väldigt luddigt det där. För jag hade ju den natten med förvärkar då.
Ja.
Och de kom ganska regelbundet, men det var inte så här kraftigt så att jag kände så här, bara, gud, nu måste jag ringa in. Och det var väldigt så här varierat. Det kunde komma en värk som var jättestark och sen så en värk som var bara liksom en liten fjösvärk. Och sen var det en dag när jag inte kände någonting alls. Jag åkte till IKEA med en kompis. Och dagen efter det så vaknade jag upp med jätteont i magen. Men inte liksom värkont. Om man haft värkar, då vet man ju ändå hur det känns när det kommer. Liksom. Men jag ringde ändå till sjukhuset för jag tänkte att det kanske kunde vara något med min magsjukdom. Det kanske liksom bra att kolla upp ifall det är något. För det gjorde verkligen jätteont. Och då fick jag åka in till förlossningen och ligga liksom på observation. Och de kollade hjärtljuden och liksom började utreda vad kan det vara. Är det ett gallstensanfall, vilket det inte var. Men jag låg där liksom från typ 7:30 på morgonen till 3:00.
Men kunde de mäta om du hade värkar då?
Ja, de gjorde ju någon sån här CTG.
Ja.
Men de sa ingenting om det.
Så man vet inte vad det berodde på då? Att
nej,
du hade
ont. Nej, det har inte kommit
igen. Jag vet. Ha? Det var allt du åt. Det var ju tvunget att komma ut, vet du. After eight glass,
bajskorv på tvären.
En fis på tvären.
Precis.
Jaha.
Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt.
Så fick du morfin mot det, ja. Så det var en fredag kväll för mig.
Men när insåg du att så här, okej, du var där fram till 3 på eftermiddagen?
Ja, men då kom de där efter 3 också. Så här, men vi vet inte vad det här är, men det liksom hade släppt då. Så att jag hade inte ont längre. Jag hade inte varit på toaletten. Tyvärr. Men det gjorde inte ont. Och då när hon liksom kom in, den där läkaren, och bara, men du får åka hem. Så får du komma tillbaka imorgon och lite blodprover för att mina levervärden var lite höga. Då kände jag en verk som verkligen gjorde ont.
Prick då när hon sa att du skulle åka hem?
Prick då. Nej. Jo. Och då var det så här bara, okej, nu kommer jag förverkarna igen. Kul, liksom. Nu kommer en till sån här natt efter att jag varit på sjukhus hela dagen. Jag orkar inte. Men jag sa ingenting för jag ville verkligen hem. Det här var en fredag. Och vi skulle ha så här första uttalade fredagsmyset med Bo. Att vi hade så här förklarat det här konceptet. Så här. Vi ska ha fredagsmys så jag får en liten chipspåse. Ja, och jag ville verkligen bara så här hem. Efter all den där liksom spänningen och oron den dagen. Så jag satt mig på bussen hem från SÖS. Och då kom ju verkarna.
Alltså, men gud.
Och det gjorde jätteont. Och då var jag bara så här, men alltså, nu passar det faktiskt inte. För jag ska hem ha fredagsmys med min familj. Jag ville bara hem.
Var BF på lördagen?
Ja, precis.
Men gud.
Så jag åkte hem. Och verkarna, jag hade den här appen. Ni vet, man kan liksom så här klocka verkarna. Och liksom klockade till och från. Men då var det så här, när jag började klocka, då kom de regelbundet ett tag. Och sen så var det, liksom, gav de upp i 20 minuter. Och sen så kom de tillbaka. Så jag blev så här bara irriterad och kände att jag bara jinxade med den appen. Så att jag slutade med det. Och vi hade fredagsmys. Jag åt sjukt mycket. Jag var jättehungrig. Det var det här, när man, alltså, tidigare i graviditeten så hade jag inte kunnat äta så mycket. För att man har liksom, jag har så mycket halsbränna och det är så lite plats. Men då var det verkligen som att det var så här, det gick att fylla på hur mycket som helst. Och sen så skulle vi den natta Bo. Och det tog ju som sagt väldigt lång tid. För han kände ju på sig att det var någonting antagligen. Och när han somnat vid 9, då började verkarna ta fart igen. Och så ringde jag väl förlossningen vid 10 kanske. För att då kände jag ändå så att det kanske är, nu kan, det är ändå B för morgon.
Ja, men kände du då nu?
Det gjorde väldigt, väldigt ont. Alltså, det var verkligen så här, ni vet när en pika, när man är uppe på den här vågen, då, när det liksom börjar bli lite panik. Alltså man kände bara, nej men nu, nu får vi lugna oss. Och då ringde jag och då var det här klassiska, ja, nej men det, ja, det låter ju som att det kan vara förlossningen som är igång, men prova att ta 2 Alvedon och
en dusch.
Ja, och så då kände jag så här, ja det, jag provar väl det då. Men någonstans kände jag väl också att så här, bara, fast det, nu gör det väldigt ont.
Det finns ju på film på din YouTube-kanal när du ligger och håller i telefonen och klockar.
Ja.
Verkan. Och jag ville bara se mer. Det var för lite filmat från verkarbetet.
Ja, jo, jag vet. Men att det är ändå bra av Martin att han filmade. För att
han vill ha mer.
Ja. Nej, men för att jag var ju verkligen irriterad på honom då. Alltså, så här, de ska ta fram kameran och så låg jag där liksom min svullna kropp.
Men hur gjorde ni med Bo?
Min pappa kom. Så vi ringde honom efter att jag hade ringt. För jag ringde tillbaka till förlossningen typ en kvart efter att hon hade sagt det där med duschen. För att då kände jag att nej, men det här går ju
inte. Det går inte att duscha bort det.
Nej, det eskalerade väldigt snabbt.
Men kände du att hon lyssnade på dig då?
Ja, det gjorde hon. Och då var det fullt på Sösta vi ville att jag hade ringt. Så att hon liksom la ifrån sig luren i typ en minut och så fixade hon en plats på Huddinge istället. Så det var verkligen så här, då gick det snabbt. Och det var väldigt skönt.
Men Huddinge?
Ja, hur kände du då när du fick veta att du inte skulle få plats?
Just då så brydde jag mig inte jättemycket. Jag var glad att det var i Stockholm som jag fick plats. Och det var liksom, man är ju så borta i verkarna på något sätt. Så jag kände bara att jag vill komma var som helst där det finns epidural. Mm. Och Huddinge ligger ändå på söder sida av stan där vi bor. Så att det funkade, tänkte jag.
Hur tog ni er in till förlossningen?
Med taxi.
Hur var så den bilresan?
Det gjorde fruktansvärt ont. Alltså, jag kan nästan bli rörd när jag tänker på den bilen också, för det var så gulligt taxichaufför och han liksom, det känns som att han verkligen tog det på allvar att han så här, nu.
Sa ni kör fort?
Ja. Nej, men nu ska vi till förlossningen. Vi ska till förlossningen. Så här. Han liksom körde jättesnabbt, så fort det kom ett gupp så sakta han ner och körde så här jättemjukt över guppet. Så bara,
men var i taxin befann du dig?
Där bak.
I bakluckan.
Låg.
In i bakluckan, stänger den. Håll käften.
Och så gasade han över guppen.
Du låg i bak eller satt du med bälte?
Nej, jag satt med bälte. Ja. Martin satt bredvid och jag satt och höll mig i det här handtaget och fönstret. Mm.
Men där finns det inget filmat ifrån?
Nej.
Men hur lång tid tog bilresan?
Det tog ändå alltså, lång tid tyckte jag, 20 minuter kanske. Eller kan det vara? Jag vet inte om det är rimligt, men det kändes lång tid i alla fall. Och det gjorde väldigt ont. Och det här var ju väldigt sent på kvällen. Typ. Jag tror vi kom in strax före midnatt. Eller något sånt. Eller strax efter.
Berätta om när ni kom in.
Då, på Huddinge så kommer man in på ett ganska rufft ställe. Man åker liksom ner bakom sjukhuset i någon så här tunnel, så det är ganska mörkt. Och så här, det är inte så här, välkommen till förlossningen. Utan det är så här, mörkt och grått och en liten dörr där det inte var någon. Så att han släppte av oss där och så stod vi där och bara, jaha, mitt i natten. Och plingade på dörren och fick vänta typ 5 minuter, som också kändes väldigt länge i det läget, på att då en sköterska kom och öppnade. Och där, jag har ju fött barn på SÖS innan. Och där fick man ju komma direkt upp till förlossningen och få ett rum. Men här på Huddinge så är det som att de har liksom någon sorts sluss. Eller vad man ska säga. De har inskrivningsrum. Där är liksom, det är inga fönster. Det är en brits och en stol och en sån här maskin där man kan mäta CTG. Väldigt så här, lite fängelselikt tyckte jag. Och jag trodde ju först att jag var förlossningsrummet, så jag blev ju så här lite,
ja men gud vad jobbigt.
Jag vill inte föda på en brits.
Nej, alltså, i ett fängelse.
Nej, precis, jättedeppigt.
Frågade du det då?
Nej, jag frågade Martin om det går. Tror du att det här är förlossning? Han bara, jag tror inte det. Men...
Martin som är så lugn också.
Ja. Och då tog de oss till G och sen så blev vi lämnade ensamma där. För att...
Men gjorde de ingen undersökning?
Nej,
nej?
Ingen vaginal undersökning. Utan bara, de tog liksom så här personnummer och frågade lite frågor. Och så fick vi vara själva där. Och då kände jag bara så här att det eskalerade ännu mer. Och det gjorde så otroligt ont. Och jag bara ville ha någonting som kunde ta bort det onda. Så till slut så, jag tror att vi skulle ligga där en halvtimme för att mäta. Man gör väl en kurva, det är väl typ en halvtimme, jag vet inte. Men till slut så ringde vi på klockan för att jag kände bara att nej, men nu, jag måste ha någonting. Och då kom barnmorskan in som då gjorde den här vaginala undersökningen. Och stoppade in sina fingrar.
Vet du, Jessica, hur mycket öppen hon var?
Nej, får jag gissa då?
Ja.
8.
Nej, då sa hon...
13!
Ja, precis.
Det är helt ovanligt! Du öppnade till 13!
Vart och tålrum
här. Andra barnet var det, ja.
Ja, precis.
Oh, en centimeter.
Nej, nej. Hon sa, jag känner, det är ju lite kant här, men du är ju öppen 10 centimeter.
Nej, men gud! Mm.
Och då blev jag så här chockad, för att jag hade ju bara haft liksom verkar som jag verkligen hade känt vad det här är förlossningsverkar i 2 timmar. Sen så måste det liksom i fast hand så hade det antagligen hänt saker där 2 dygn innan jag hade liksom förverkar så.
När du gick på IKEA.
Precis.
Jo, men jag har läst att man kan vara öppen, alltså att man kan öppna sig under flera veckor tydligen. Alltså att man kan vara öppen 1 centimeter jag tror, i 2 veckor.
Precis.
Jag hade ingen aning. Mm.
Nej, men jag var jätteöppen.
Ja, men var, blev du chockad då?
Ja, jag blev chockad och ganska rädd. För att då kände jag bara, nej, men nu kommer jag inte få någon epidural.
Nej.
Vilket jag inte heller fick. För att det var ju så sent.
Frågade du om det?
Ja.
Och då sa de nej?
Hon sa, alltså, de var väldigt tillmötesgående, väldigt så här, diplomatiska hela tiden. Så här, bara, jag tror inte att epidural är en bra idé nu. För att det är så långt gånget det här. Det kommer nog bara stanna upp mer än att det kommer hjälpa dig. Liksom. Men om du vill så kan du få en spinalbedövning. Och jag har ju tänkt sen när jag gjorde den här spinalbedömningen att jag ska läsa på vad det är för någonting. Jag vet fortfarande inte riktigt vad det är. Men det är ju någon sorts nål i ryggen. Och jag tror att det är lite likt epidural. Men att det är mer så här korttidsverkande.
Är det i ryggen också?
Ja. Mm-hmm. Och så är det en engångsdos. Det är inte det att man kan fylla på utan man får det en gång.
Men är det inte sånt man får när man gör kejsarsnitt? Mm. Om man inte spinal... Ja, jag vet inte.
Spinaltaggarna då? Det är ju där barnet ska förbi. Ja, jag tänkte att man körde in sprutorna där. Men det gör man inte då.
Nej. Jag fick det i ryggen.
Du fick det alltså? Ja. Hjälpte det?
Nej, jag tyckte inte det. Nej. Jag hade ju förväntat mig, för när jag födde Bo så fick jag epidural och då låg jag och sov. Alltså, det tog bort allt och det var ju så skönt. Så blev det verkligen inte den här gången. Det gjorde fortfarande väldigt, väldigt ont. Det blev liksom mer så här panikupplevelse för mig än vad det var första gången när allting tog lite mer lång tid. Nu kom jag in och var öppen 10 centimeter och kände att ingen kunde hjälpa mig att få bort den här smärtan som jag inte ville ha. För där och då kände jag inte så här, nu är jag här för att jag ska få ut mitt barn och det ska liksom, nu ska vi äntligen få träffa henne. Utan då var det verkligen så här, varför gör jag det här igen? Mm. Varför ligger jag här? Varför hjälper ingen mig? Jag har liksom minnesbilder av att jag låg och skrek så här, i verkligen. Medan Martin säger att jag inte gjorde det, utan jag var väldigt tyst och lugn. Så jag vet inte, alltså allting är väldigt dimmigt.
Fick men du lustgas?
Ja. Tyckte inte att det hjälpte heller jättemycket. Mer än att man blev lite lullig emellan. Det var ju skönt för sig.
Men fick du där och då komma upp på ett förlossningsrum?
Ja, det fick jag. När de hade konstaterat att jag var öppen 10 cm så lyfte de över mig på en annan rullande brits. För jag kunde inte gå själv. Och så körde de in mig i ett vanligt förlossningsrum.
Med fönster.
Med fönster och en säng som var mjuk. Det kändes väldigt bra.
Men hur lång tid tog det från att du fick ett rum då till att du började få krystvärkar?
Ja... jag fick väl ett rum där vid 1 kanske, strax innan 1, och hon var ju ute typ 3:05. Så att 2 timmar kanske jag låg där med de här verkarna, att det skulle liksom, kanterna skulle försvinna och hon skulle liksom tränga ner i bäckenet mer. Så det var liksom verkarbete där jag fick hoppa runt i olika ställningar, så här, några verkar på knä, några verkar på sidan, några på rygg och så.
Vad tyckte du om det?
Då kändes det bara skönt att ha någonting att göra.
Ja.
Att bara liksom få... som, alltså det, var, det tror jag gillade också med lustgasen, att det var någonting jag kunde göra och inte bara ligga där liksom och ha panik.
Var det någon som sa åt dig när du skulle byta position?
Ja, precis. Nu, om du orkar så kan du vända dig. Och då var jag, vad som helst. Varför ut den här? Och sen så, jag tycker också att krystvärkarna kändes annorlunda den här gången. För att med Bo så upplevde jag mer här att det var som att jag hade... magsjuka. Att liksom kroppen verkligen så här, neråt.
Kräktes neråt.
Ja, verkligen.
Ja. Fint sagt.
Och att det gjorde ont i skinkorna mycket.
Ja.
Den här gången kände jag inte riktigt det. Jag kände ju det här att liksom kroppen krampade. Liksom så här, men att det var ändå ganska tidigt som jag kände det. Så jag vet inte om jag hade krystvärkar kanske längre än vad jag fattade själv. Och det kanske var därför som det gick så snabbt när jag väl fattade att jag hade krystvärkar och började krysta.
Hur snabbt gick det då?
Det var 2 kryst.
Va? Oj.
Ja, så var hon ute.
Men gud.
Ja, ja. Det var helt och jag har en minnesbild av att jag lyfte upp henne själv mellan benen. Ja. Jag tror inte jag gjorde det.
Nej så. Men gud, vad sjukt. Det finns ingen film på det heller.
Nej, så jag håller ändå fast
vid det. Här, det var ett härligt minne. Ja, men vad säger Martin då?
Han försöker är väldigt snäll och så rar.
Whatever you say.
Ja, lite så.
Sen bet du av navelsträngen själv.
Ja, precis. Tillagade moderkakan.
Ja, på plats.
Ja.
Hur var Martin under förlossningen?
Han var snäll och gullig och så. Sen så hade jag hade ju önskat innan att han skulle påminna mig om att det är vi här nu för att bebisen ska komma ut. Det här är bara en viss period i livet som det kommer göra så här ont.
Så du önskar att han hade sagt
det? Ja, från första. Alltså jag liksom vill gärna ha lite så liksom reality check påminnelser. Ja. För att det blir väldigt lätt att jag i det läget bara känner att det är jätteont och att jag kommer dö och inte klarar det.
Mm. Han peppar dig i det istället. Du kommer dö.
Ja,
du kommer inte klara det. Nej Martin, nej Martin. Åt andra hållet, du måste peppa åt andra hållet.
Ja, han kanske gjorde det. Alltså han kanske sa de där sakerna som jag, men jag uppfattade inte det riktigt. Jag tror att det för mig var det svårt att ta in så mycket hjälp, tror jag.
Ja.
Det här med massage och förlossningen funkar inte heller för mig. Jag vill inte bli rörd.
Nej.
Jag vill bara liksom var i fred så. Men han fanns ju där hela tiden. Och sa att jag var duktig. Frågade om jag ville saft. Och samlade lugn liksom. Jag tror att det var ändå ganska lugn. Jag tror att paniken på förlossningen var inuti mig.
Ja.
Och att allt annat var egentligen ganska lugnt. För att jag var omföderska med en lyckad förlossning. Alltså rent medicinskt i bagaget. Och det hade gått snabbt. Jag hade gjort mycket jobb hemma. Karin mådde bra i magen, så att ingen annan var ju stressad.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Stressen var liksom att jag hade väldigt ont. Och då blir det också svårt tycker jag efterhand att känna sig vad var det här för förlossning egentligen? Var det, för jag känner när jag tänker på att det är panik och att det här är något som jag kanske inte vill, alltså måste jag göra det här igen för att få fler barn, så vet jag inte hur det ska gå liksom. Men på pappret när jag ser min journal så är det en jättebra förlossning för att det gick snabbt, men liksom alla mådde så bra hela tiden. Ja. Så det är väldigt, den är väldigt dubbel för mig.
Men har du känt att du vill träffa den barnmorskan från förlossningen och gå igenom förlossningen?
Nej, det har jag inte känt. Nej, jag tycker att de gjorde ett jättebra jobb. De var väldigt lugna och gulliga och så här varma. Och de var ju med min sida hela tiden. Alltså de gick inte ur rummet en endaste gång, som jag minns i alla fall. Och just eftersom att jag vet att liksom allting det gick ju bra. Det var bara liksom den här paniken inuti på något sätt.
Mm. Hur skulle du beskriva en värk?
Oh. Ja, som en våg.
Ja.
Till en början känns som det, jag har ju aldrig haft så mycket mensvärk, så jag kan inte riktigt jämföra med det, men det är som en kramp som kommer och som verkligen liksom stiger och sen klingar av. Till en början kan jag tycka att det är alltså absolut hanterbart, kanske inte ens gör så jätteont liksom. Men det gör det sen, tyckte jag. Väldigt ont.
Men hur hanterade du verkarna?
Ja, du. Ja.
I huvudet genom att skrika?
Ja, men... jag skrek i huvudet och andades. Mycket så här, jag hade ju gått profylax, men jag kommer inte ihåg jättemycket. Men det här liksom att bara få in och ut luft i lugn takt.
Hade du något mantra, några ord som du tänkte?
Nej.
Hjälp
mig. Det här kommer inte gå. Nej, alltså jag, det är ju så störigt, för jag känner ju ändå att jag är så här en jag är intresserad av så här yoga och så här tänker att man kan liksom, jag har jobbat mycket med mitt eget psyke och så här, men ändå i den situationen så är det som att det inte riktigt funkar för mig. Jag kanske bara är en sån som föder med lite panik. Mm. Jag blir väldigt skrämd av hela grejen. Att liksom, man kan inte kontrollera det själv alls. Det är kanske det som jag är beredd för.
Mm. Ja. Tappa kontrollen helt.
Ja, precis. För du och Jelika kunde väl...
Kontrollera mig.
Jag kontrollerar dig.
Ja, men det var så... du kunde väl kontrollera dig mer med när du födde Filip än Alice.
Ja, mycket mer. Mm. Mycket mer. Då hade jag inte heller... Alltså epidural, det är ingenting med det att göra. Nej. Men jag tänker att epiduralen tog ju bort en del av den här... värsta urkraften. Smärtan. Nej, en del av den här värsta smärtan.
Den metalliska liksom.
Ja. Men du, Josefin.
Ja.
Karin föddes ju som Stålmannen.
Ja.
Berätta.
Ja, hon kom ut med huvudet, nej, med handen ovanför huvudet.
Ja.
Som Stålmannen. Och det, då hade jag ju tänkt att om det är så kanske man liksom var lättare att spricka och så. Men det, nej. Gick superbra. Inga skador. Hon bara flög ut som Stålmannen helt enkelt.
Ja, hur var det när hon kom ut?
Det var ju det bästa på förlossningen. Såklart. Men för att jag tyckte inte att det gjorde så. Jag tror att det kanske var att spinalbedövningen tog mer neråt. För jag kände aldrig det här Ring of Fire.
Nej, vad skönt.
Det var väldigt skönt.
Ja.
För att det var ju också panikigt förra gången. Att man liksom, när man kände allting där nere. Det gjorde jag inte, och kryssningsarbetet gick också väldigt snabbt, så att bara få göra någonting och så här klämma ut henne och sen se att hon kom ut, och i mitt huvud att jag tog upp henne själv
och la henne på bröstet.
Ja. Alltså det var jättefint, och hon är så otroligt lik sin storebror, så att det var ju verkligen som att få upp samma bebis igen.
Ja. Var det det första du tänkte när hon kom?
Ja, det är en till sån där bra bebis. Nej, och så liksom, hon är väldigt, jag uppfattar henne som väldigt fysiskt stark, och det kände jag liksom redan där när hon kom upp på bröstet, att hon var så här direkt så här med huvudet och skulle leta efter mitt bröst och liksom ville suga mycket och var liksom pigg och med på något sätt.
Skrek hon när hon kom?
Ja, det gjorde hon. Men det kommer jag inte riktigt ihåg.
Finns det inte heller
hon
på
sjöng film? När hon kom, enligt Josefin. Lilla snigelakta dig.
Jag är så släbbigt där nere. Så passande låg.
Ja, men blev ni lämnade ensamma på rummet då med henne?
Mm.
Hur var det?
Ja, men det var jättemysigt. Också så här, tror jag, att tacka det här att man redan har fött ett barn. Att hade liksom ett lugn. Att man kände att, men jag vet ju ändå hur man hanterar en bebis.
Mm.
Och jag vet vad som liksom ligger framför oss. Och nu tror jag också att de har nya riktlinjer på sjukhusen. Att man ska, de försöker lämna föräldrarna själva med barnet 2 timmar. För att man ska ligga oavbrutet hud mot hud.
Mm.
Eller 2 timmar låter jättemycket. Men i alla fall en längre stund.
Jag tycker det låter rimligt.
Ja.
Innan de kommer och väger.
Ja, precis.
Och sådär,
innan de väger och gör allt det där. Ja. För att när jag födde Bo så var det annorlunda. Då gjorde de det direkt.
Ja.
Men nu var det verkligen så här, upp på bröstet, ligga en stund och sen klippa navelsträngen och sen fick jag vara själva med bebis och den här brickan. Och det var så mysigt. Det var verkligen så här, jag kunde ta till mig det på ett annat sätt då. Och jag var ändå ganska pigg, för att det hade ändå gått ganska snabbt. Mm. Alltså jag kände mig inte så här mörbultad. Nej. Eller liksom borta.
Men det var ändå mitt i natten.
Ja, det var det.
Vilken tid kom hon?
03:04 tror jag det var.
Fick ni sova sen? Eller kunde du sova?
Nej. Jag sov väl en halvtimme kanske när vi hade kommit upp på BB. Men den nattens sömn blev inte så mycket av.
Åkte ni hem då? Eller stannade kvar?
Nej, jag stannade kvar. Martin var kvar till kanske så här ett på dagen. Hon föddes ju den natten. Sen så åkte han och hämtade Bo. För att som hade sovit då hos min pappa. Och tog med honom så att han skulle få träffa Karin. Det kändes så konstigt att liksom vara där och inte ha Bo.
Mm.
Alltså det kändes bara som att det var någonting som fattades hela tiden. Och också som att så här, när allting hade gått så bra att det skulle ändå kännas fint att Bo fick ha åtminstone en förälder. Så att han hämtade honom och sen så kom de och hälsade på. Vilket var lite kaotiskt.
Varför?
Nej, men, ja, det var ju, alltså, man är ju nyfiken. Jag hade inte sovit någonting. Karin var jätteliten. Bo var ju också lite stissig för att han... Fattade men, väl alltså, att det var... Hon skrattade lite i sömnen.
Ja, sov då?
Ja.
Kul.
Kommer du ihåg när du träffade storebror?
Ja, det är det jag minns.
Ja, det var så kul.
Ja, men berätta om första mötet mellan...
Ja, men han fattade ju. Det är ju liksom, en jättestor grej i hans lilla liv också på något sätt. Och när små barn är med om sådana saker så blir det lätt att det blir lite hyper. Liksom. Mm. Hon hade ju med sig två presenter till honom. Från magen.
Oh.
Ja, så att det första han sa var jag har fått två julklappar! Ja. Lilla syster var liksom inte riktigt prio just då. Han är så liten. Så att han var där, öppnade sina här julklappar och sen så åkte han och Martin hem. Och då var jag och Karin kvar själva.
Hur var det?
Det var det var mysigt att få tid med bara henne. När det var verkligen så här, bara hon och jag och helt lugnt. Sen så tycker jag inte att det är så jättehärligt att vara på sjukhus. Alltså jag tycker att det är ganska ångestladdat. Och på Huddinge sjukhus där jag födde är det ju... Alltså det var verkligen ett jättebra BB-avdelning. Alla var jättegulliga. Men det är ju väldigt sjukhusaktigt. För man ligger på sjukhusrum och helt liksom ensam. Det finns liksom inte så här TV. Eller,
nej, men alltså, födde du Bo på Södra BB?
Ja, nej, Södersjukhusets... alltså den SÖS-förlossningen. De har ju två, eller hade två.
Ja, för Södra BB är väl lite som BB Stockholm
precis.
På Danderyd.
Ja,
men det här du födde på vanliga SÖS?
Jag födde på vanliga, men sen så fick man bo på det här Årstavikens hotell.
Aha, okej.
Okay. Och det är ju verkligen som att bo på hotell.
Ja, och det var nu var det sjukhus.
Nu var det inte liksom. Hotell. Nej. Man låter så bortskämd när man säger
ja, men, ja.
Men det var verkligen en stor skillnad.
Var du tvungen att dela rum med någon?
Nej. Så det var ju väldigt bra. Vi fick vara själva. Men det blev också lite isolerat när man liksom ligger där med alla hormoner som rusar runt i kroppen och ny bebis så ser man helt ensam. Det var lite känsligt. Men sen när det blir natt också.
Ja.
Så dagen efter ville jag bara hem. För jag saknade Martin och Bo.
Blev du hämtad då?
Ja, då kom de och hämtade mig.
Ja.
Så åkte vi hem allihopa. Och det gick faktiskt... Jag hade verkligen, jag är ju väldigt lite pessimistiskt lagt, men jag hade ställt in på det värsta att det skulle bli så här att vi kom hem och att Bo fick någon sorts reaktion, han kastade runt saker i luften och mådde dåligt, men det verkligen har gått ganska smidigt från dag ett. Hon har liksom fått en naturlig plats i familjen ganska tidigt. Och sen så hjälper det ju att hon är väldigt lätt att ha att göra med. Alltså hon har mått bra och varit väldigt tydlig med vad hon vill. Och väldigt lugn däremellan.
Är de lika till sättet skulle du säga?
Nej, det skulle jag inte. De är väldigt lika till utseendet men de är inte så lika till sättet. Det känns som att Karin är mer fysisk. Att hon är liksom, om man håller henne liksom mot en plan yta så ställer hon sig på benen. Alltså väldigt starkt. Så hon lyfter nacken väldigt tidigt och Bo var mer inte så intresserad av det. Han ville ligga ner och ta det lite lugnt. Och istället så blev han ett sånt barn som utvecklades tidigt med språket. Och liksom, det känns som att det ofta är lite att liksom, de tar fokus på något.
Ja.
Och om jag ska säga så tror jag att Karin kommer vara en sån som kanske går lite tidigare, kryper lite tidigare och pratar lite senare.
Jag pratar tidigt också tror jag. Både och.
Ja, kanske. Vi får se.
Men du har ju bestämt dig för att inte amma. Mm. Vill du berätta lite om det?
Mm. Nej, men det är ju för att jag har den här magsjukdomen och äter mediciner för den för att hålla den lugn så att den inte ska blåsa upp. Och det känns jätteviktigt för mig att fortsätta göra det. Jag är helt ingen läkare som någonsin tvingar mig att göra någonting. Jag kan ju välja att ta ett uppehåll med medicinerna och amma för att de här medicinerna går ut i bröstmjölken. Men det känns viktigt för mig att få medicinera min sjukdom för att hålla mig frisk. För det här är så otroligt viktiga år för mig på något sätt. Alltså jag vill inte vara sjuk. Ingen vill ju vara sjuk, men jag vill verkligen göra allt jag kan för att få fortsätta må så här bra. Så jag valde att liksom fortsätta med medicinerna och köra flaskmatning ganska direkt. Och det gjorde vi även med Bo. Så det, vi hade vanan inne och det har aldrig liksom, det har aldrig varit svårt för oss. Det är många fördelar med flaskmatning också. Ja. Om man säger så. Alltså, ja. Mätta bebisar och väldigt enkelt att dela på allting. Den här gången kände jag dock att jag var lite mer sugen på amma med Karin. Kanske för att hon var så stark rent fysiskt från början och så här, hade väldigt stort intresse av att suga. Alltså hon sökte bröstet och så här, tog bra tag. Och då kände jag så här, gud, tänk om jag förstör henne nu. Det kanske är någonting hon verkligen har ett behov av att liksom få amma. Så att det var några dagar där när jag liksom verkligen vände och vred på det där länge. Men det landade ändå i att det blir bäst för oss att flaskmata.
Du har ju en blogg. Mm. Har du blivit ifrågasatt där av dina läsare? Att du valde bort amningen?
Jag har blivit ifrågasatt, men det känns som att de som har ifrågasatt det har inte läst min blogg så länge.
Nej.
Alltså det känns som att det är sådana som kommer in på något inlägg och liksom inte känner mig. Som kanske de som läser min blogg mycket gör. För att jag har ändå varit väldigt öppen med hur vi gör med matningen i vår familj och varför. Och att det liksom ändå är någonting som många köper som ett rimligt skäl. Jag kan ju alltid falla tillbaka på att jag har min medicin och att så här, man vet inte hur det påverkar om barnet får i sig det. Jag tror att det är svårare för de som väljer att flaskmata utan att de har någon medicinsk orsak.
Mm.
Och jag tycker verkligen att det ska man också få. Det är ett val man verkligen ska få göra också.
Mm.
Så att jag kanske inte har fått uppleva riktigt så mycket kritik som jag kanske hade fått om jag inte hade haft den här anledningen. För att det finns ett ganska hätskt klimat för oss. Ja, för alla. Det är både så här bloggmammor men också liksom alla som har ett Facebook-konto där de delar med sig eller med grupper. Det blir ju lätt debatt och många som vill tycka och tänka om sånt som de kanske inte har hela bilden av.
Mm. Men du ammade första dygnet.
Mm, precis.
För du vet ju att det kom upp bild på dig när, och det kom, var det någon som kommenterade. Den här gången ammar hon.
Ja.
Holka koll.
Ja, verkligen.
Även jag.
Nej, men det var ju för att hon skulle få i sig råmjölken.
Mm.
Man har ju en sorts mjölk i brösten. Det här som bildas under graviditeten och som är liksom kvar i brösten under första 2-3 dygnen kanske. Som innehåller väldigt mycket bra saker.
Mm.
Med det sagt så klarar man sig ju utan det också. Men där så kände jag ändå att jag har ju någonstans något sug av att prova och amma också. Alltså det är ju jag tycker att det finns saker som verkar väldigt mysigt med det. Och det är också liksom på något sätt också lite sorg att inte kunna med situationstecken göra nu. För er som inte ser. så att, att få liksom, det blir som en kompromiss med mig själv på något sätt. Att nu gör jag det här första dygnen och hon får i sig en massa bra saker. Och sen så går vi vidare med flaskan.
Men sen fick du en medicin?
Nej.
Nej, men det fick du med Bo eller?
Nej,
nej,
nej, nej. 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 Man kan få det.
Man kan få det, men du hade sport-BH istället.
Jag hade sport-BH.
Istället för medicinen?
Ja, man kan få medicin.
Okay.
Men jag vet inte jättemycket om den, men det jag vet, eller det jag har hört, är att den har ganska jobbiga biverkningar. Man kan få mycket ont i huvudet och sådär. Man mår lite dåligt.
Men den ska stoppa mjölkproduktionen?
Precis.
Medicinen eller sport-BH? Nej, både och.
Alltså, det är ingen aning.
Man ska inte hålla på att ta på... Nej. Brösten, för det stimulerar.
Men det måste vi gå ut med.
Vadå?
Jag tänker, tänk om folk som vill amma sätter på sig en sport-BH.
Ja, nej. Det går inte så snabbt tyvärr.
Vad är det i sport-BH som gör
det? Men sätter på sig helt medel.
Nej, men hörni, vadå? Skojade ni?
Nej, nu ska Josefin få berätta.
Nej, men alltså, efter förlossning då kommer ju hormonerna trigga igång mjölkproduktionen, speciellt också om bebisen har sugit lite på brösten. För att det är ju den här stimulansen som gör att produktionen drar igång. Och då för att det ska sluta vara mjölk i brösten så måste man liksom trycka till dem. Där kommer sport-BH in i bilden.
Jaha.
Och inte liksom gosa för mycket med dem och inte mjölka dem. Försöka bara låta dem vara så inkapslade som möjligt, för att då till slut så liksom går det tillbaka på något sätt. Men det är ju fruktansvärt ont. Alltså, brösten är som stenar. Det är, och så hårda. Och så har man en bebis som liksom bara vill ligga på en. Och det är inte skönt.
Men fick du mjölkstockning då?
Jag vet inte. Jag fick väl lite feber kanske. Ja. Men jag tror inte jag fick mjölkstockning.
Hur lång tid tog det innan brösten blev mjuka igen?
Det var väl riktigt jobbigt i 2 dagar. Och sen så vände det. Och nu... Nu börjar det sluta läcka.
Ja, efter 3,5 månader.
Ja, det är inte jättemycket, men det är liksom, kommer lite ibland när Karin skriker fortfarande. Så det är ett litet projekt att sluta. Jag vet ju inte hur det är om man har ammat en längre tid, om det är likadant. Men för mig blir det verkligen som att så här, brösten var så här, men nu ska vi amma. Nu har det kommit en bebis, den har sugit lite. Och sen så där tredje dagen när mjölkproduktionen i regel drar igång, då slutar jag. Och då hänger kroppen inte riktigt med.
Nej. Så. Känner du dig klokare nu, Jeske?
Ja.
Det här måste vi gå ut med. Sport-BH.
Artikel på Loppi.
Ja, därför ska du inte ha sport-BH om du vill amma.
Det här visste du inte om mamma. Ja.
Nej, men så länge som bebisen fortfarande suger och man tar av
BH när
man
ska amma.
Ja, precis. Då kan man absolut ha en sport-BH, tror jag.
Oj, jag hörde min mage.
Jag tror du var min.
Gud, du pruttar inombords, kan man säga.
Men hur var de första veckorna hemma? Var Martin hemma med dig och barnen?
Ja, vi var hemma 2 veckor allihopa. Så Martin hade de här pappadagarna och Bo var hemma från förskolan då. Och det här var ju mitt i vintern. Hon kom den 14 januari. Så det var iskallt. Men vi var ute mycket för att liksom bara få Bo road och glad. Så vi var i lekparker och vi hade leksaker överallt i hela lägenheten. Och det var verkligen som en liten bubbla med både mys och kaos. Men det känns som att de där 2 veckorna gjorde ändå ganska mycket för vår familj. Att Karin fick den här naturliga platsen, att Bo fick vara där och liksom se att så här, men nu är det en bebis här och den bor hos oss. Och hon kanske inte är så pjåkig.
Hur kändes din kropp efter förlossningen? För att jag minns, vi pratade du och jag efter din första förlossning. Och då beskrev du som att du hade sprungit riktigt snabbt på en fotbollsplan av grus och landat på slidan. Det var så jag tänkte inför min förlossning.
Det var verkligen så. Alltså det kändes så. Alltså första förlossningen som att jag hade skrapsår i hela fiffi liksom.
Men var det inte så andra?
Men hade du, fick du några bristningar i första förlossningen?
Ja, då sydde jag några stygn. Men den här fick jag ju inte någonting. Så då var det inget sitt. Och det känns som att det gjorde väldigt mycket för återhämtningen. Att så här, jag kunde snabbt vara upp och gå och det gjorde inte ont. Alltså förra gången så var det som att jag kunde gå ett visst antal meter och sen så började det jätteont och så fick jag lägga mig ner ett tag. Nu var det direkt att jag kunde ändå vara med i parken och jag kunde bära Karin och kroppen läkte. Sen tyckte jag att jag fick som foglossning när jag hade suttit på golvet så där, som hängt kvar lite. Men annars så mycket snabbare återhämtning. Och det känns ju verkligen som en så här vinstlott när man redan har ett barn som springer runt.
Ja. Hur är livet som tvåbarnsmamma, tycker du?
Det är mycket bra. Intensivt, men mycket bra.
Men blev det som du hade tänkt dig?
Nej, det blev faktiskt bättre än vad jag hade tänkt mig.
För du hade tänkt dig det värsta?
Ja, precis. Jag hade tänkt mig att det skulle vara kris och panik. Men det, alltså jag är så kär i mina 2 barn. Och så glad över att vi har fått det så smidigt på något sätt. För det känns ändå som att det är ju en jättestor omställning att få liksom, dels första barnet är ju en jättestor omställning, men också att få fler barn. Varje barn blir en omställning. Men att vi har fått liksom, vi har haft det väldigt förspänt med, i och med att Karin har varit väldigt tydlig och en enkel bebis så att säga. Och att man kan liksom, att Bo är så pass stor att vi kan prata med honom ganska mycket. Sen så är det ju fortfarande dagar av trots och så.
Vad är det jobbigaste med 2 barn?
Det jobbigaste är väl att man har ju väldigt begränsat med tid för sig själv. Alltså jag kan bli väldigt frustrerad när jag är hemma av att så här, det är så mycket saker som jag vill göra. Och som så här, jag ser som skulle behövas göra hemma och så här, med mig själv typ. Men som jag verkligen inte kan göra. Jag ser liksom projektet, men det finns liksom ingen tid att ta tag i det. Jag är glad om jag kan svara på sms typ. Det är väldigt intensivt. Men det finns också något härligt med det. när man är själv är på bra humör.
Annars är det lite tufft.
Ja, men sen tyckte jag också att det kan vara svårt det här att liksom man vill ju göra rätt på något sätt med barnen. Att så här, det är så mycket stort som händer när man får ett syskon. Och det är en svår tid när man är tre och inser att man liksom inte kan styra hela världen fast man så gärna vill. Att liksom hitta rätt sätt att prata med sina barn och hantera alla situationer som uppstår. Det kan också vara svårt.
Finns det inga kurser man kan gå? Jag pratade om det nu efter helgen. Ja, det undrar man. Men jag skulle vilja gå en kurs i uppfostran och så här, hur hanterar man ett trotsigt barn?
Men gud, det finns ju.
Ja, men det ska jag nog gå.
Louise Hallin, är inte hon?
Hon är väl jättebra.
Man kanske ska lyssna på
barnvagnspromenader.
Ja,
finns en podd
det kanske som det jag ska
heter.
Göra.
Ja.
För det tycker jag, det är mycket sånt där som jag kan verkligen sitta och alltså jag kan få lite ont i magen nästan. För jag tänker så här, vad tänk om jag hanterar det?
Förstör mitt barn.
Ja, men precis.
Ja. Ja. Det är många som mejlar mig och frågar hur det är. Alltså som så här, precis har plussat och ska få ett till barn ganska tätt. Eller undrar hur det är. Får du också sådana mejl eller kommentarer?
Ja, en del. Ja. Många som är gravida som liksom närmar sig BF och som har ett barn. Hur ska det gå? Vad ska man göra för att det ska bli bra? Så det tror jag ändå att det är en ganska vanlig känsla.
Vad är ditt bästa tips? Hur klarar man det?
Ja, man får nog... jag tror att det bästa tipset är nog att inte ha för höga krav på sig själv ändå. Jag brukar tänka så här ibland, att folk som är intresserade av föräldraskap som lyssnar på den här podden. För att det här är ju en podd om mycket om föräldraskap och graviditeter och förlossningar. Då tänker jag att om man har det intresset så är man nog en... nu är jag inte så här förolämpad någon. Men om man tänker så här av alla föräldrar som finns i hela världen, då kanske man ändå är ganska insatt och så här, bra förälder som ändå är intresserad av att göra rätt för sitt barn. Och då kanske man liksom får försöka någonstans ha tillit för sig själv och tänka att ja, men jag gör så gott jag kan. Ibland blir det kanske inte jättebra, men jag har jättemycket kärlek att ge och jag försöker ta det lite som det kommer. Liksom. Mm.
Var kan man hitta dig på sociala medier om man känner att man vill ha mer av Josefin Knave?
Om man vill ha mer av mig och mina barn så ska man gå in på josefinknave.se där jag bloggar. Jag har också Instagram, det heter Josefin Knave. Och så heter jag Josefin Knave med familj på YouTube.
Där du är en ganska stor YouTuber.
Ja, det beror på...
Vem man jämför med? Med oss? Ja. Man ska inte hålla på att jämföra sig.
Nej, det ska man inte göra. Men det är jättekul med YouTube. Och där är det verkligen så här vardagsvloggar. Man får hänga med en liten reality-serie kan man säga. Om mitt inte så kanske jättespännande liv. Men ganska mysiga.
Ja, du har ett väldigt mysigt liv.
Ja, det är ganska mysigt.
Det känner man. Lagar mycket god mat.
Ja, jag gillar att äta.
När får man komma på middag?
Det får komma när som helst.
Kan vi med oss barnen?
Ja, men vi har pratat om det, att barnen ska ju komma. Och då, vi släpper ut barnen på innergården.
Ja.
Och så äter ni mat i köket.
Äter din fantastiska middag.
Har ni en sandlåda där? För då kommer nog kanske Elsa äta upp all sand.
Ja, men vi har ett sånt här kattnät som man kan ha på sandlådan.
För Elsa och katter.
Perfekt. Ni är så välkomna.
Tack och tusen tack för att du ville komma hit och gästa. Vi har ju fått jättemånga
önskemål. Kanske 485 mejl.
Att vi vill att Josefin Knave kommer.
Jo, det har vi har ignorerat det länge.
Ja, men det var ju faktiskt innan Karin föddes.
Det var innan Karin ens låg i magen.
Ja, sista fråga. Hur många barn vill du ha?
Jag vet inte. Jag känner att jag vill ha fler barn.
Ja.
Samtidigt så känner jag ju fortfarande att jag är lite traumatiserad av min förlossning. Alltså det känns
liksom... 3,5 månader.
Ja, precis. Jag har inte riktigt glömt.
Det är dags.
Ja. Jag känner också att jag kanske då vill att om jag ska ha mer barn så kanske jag får vänta lite längre. Alltså lite större åldersskillnad. För att det var som att jag mellan de här graviditeterna precis hann komma tillbaka till min egen kropp och kände att jag var lite fri att lämna hemmet och jobba och fokusera på annat. Och det saknar jag. Så det vill jag ha ett tag först.
Du är välkommen åter hit där vi är idag.
Vi har ju faktiskt Josefins jobb.
Ja.
Och du kommer tillbaka i oktober.
Det krävs två för att fylla platsen av en. Alla längtar efter Josefin.
Ja.
Snart är hon här igen.
Ja. Jättebra. Finns inga bättre vikarier.
Nej, det gör det nog. Ha det så bra allihopa, så hörs vi igen om en vecka.
Hej då.
Hej då. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.